Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den där bruden som du håller på med, eller ni ska
inte prata inte för mycket nu. Det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lagt.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig.
Jag vill påminna er om att ni kan anmäla er till vårens kurs i kreativt skrivande, författarnas skola. Vi kommer att husera någonstans i centrala Stockholm, antagligen Kungsholmen. Vi kommer träffas 8 gånger varannan vecka från och med 1 februari. Priset är cirka 5000 kronor. För mer info, mejla cyrilochstig@gmail.com. cyrilochstig@gmail.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Jo, tack med samtiden. Podcasten produceras av Storyfood. Dagens gäst är fotografen Johan Bergmark. Johan började fotografera rockband i tonåren. Och efter att ha gått Christer Strömholms fotoskola har han linat sig som fotograf. Han är framförallt känd för sina porträtt. Stora regissörer som Francis Ford Coppola och David Lynch använder hans bilder som pressfoton. Nu är han aktuell med fotoboken Let There Be Rock som sammanfattar 27 års fotograferande av rock- och popband. Bilderna ställs också ut på Lydmar Hotel fram till den 10 februari 2019. Han är också aktuell med utställningen Svenska filmarbetare på Galleri Kontrast som pågår fram till den 6 januari.
Ja, välkomna säger vi till Johan Bergmark som är hemma hos mig här på Kungsholmen.
Vilken ära!
Ja, du är aktuell med boken Let There Be Rock med dina fotografier från musiker.
Exakt.
Med min favoritbild av dig.
Ja, det är ju folk från filmvärlden.
Nej, så inte den här. Men däremot så du har en utställning på Lydmar. Det här säger väl påan. Och sen har du en utställning på Kontrast med film.
Precis.
Musik på Lydmar.
Det blev lite tätt på vilket...
Kommer det säga att allting är samtidigt?
Ja, men det är väl så livet funkar. Först händer ju inte ett jävla skit, sen kommer allt på en gång. Ja. Det är ju väldigt sällan att allt är utspritt och perfekt så att ja. Man kan få den där lediga dagen som man behöver. Ja. Det är ändå har man för mycket ledigt, och får man ångest och så har man inte ledigt alls. Mm. Och då är det 120 km i timmen.
Vi har ju mest träffats på krogen och så har vi gemensamma med Stefan Jarl.
Precis.
Och sen har jag jobbat ibland genom jobbet som journalist med din fru.
Just det.
Så jag har inte dragit med på för... mycket dumheter efter krogen.
Jaha, det är frus fel att vi inte har tajat tillräckligt mycket.
Ja, men vi var på väg på någon efterfest någon gång efter Harvest.
Ja, det är så
vi
kan
hittade
det
inget öppet ställe. Ja. Men däremot så, däremot när jag lyssnade på, du var ju med en podd från tidningen Vi.
Yes.
Så att vi har ju otroligt mycket likhet med varandra. Att vi började med hårdrock båda två. Vi är ungefär lika gamla. Din första hårdrockkonsert var Black Sabbath.
Black Sabbath på Hovet.
83 med Ian Gillan, Pretty Maids förband. Min var 2 månader innan Iron Maiden, Peace of Mind.
Ja, det är för jävligt. Men då får jag väl slänga in
mina andra.
Att jag såg Sten och Stanley på Epa i Huddinge innan du såg Iron
Maiden. Men jag hade sett The Boppers på Grönan också i trean. men däremot så du var också lika för att min pappa dog när jag var 14 och din mamma dog när du var 14. Och man tydde sig till det här med musiken.
Ja, musiken drog ju upp mig ur en svart hål av kära.
Och tog
mig tillbaks till livet faktiskt.
Men du växte upp här i Stockholm också?
Ja, Huddinge. Född i Kärrtorp.
Men du började fota då med konserter?
Ja, det blev ju så. Jag var helt besatt av Black Sabbath. Inte av Black Sabbath i sig, som också är ett väldigt fantastiskt band, men av den här rörelsen, av musikens kraft och publiken som svarade att det var liksom som två poler som möttes. Och jag tyckte att det var något av det vackraste jag varit med om. Ja. Och jag hade inte mått så bra på 8 år.
Vad var det här för år?
1983.
83-84.
Och jag blev ju liksom så här nästan religiös upplevelse att se Black Sabbath. Mm.
Men när kom de fram? Alltså, när stod
de, de kom fram tidigt
69. De här var egentligen hårdrockens... All hårdrock kommer egentligen från arbetarstaden Birmingham. Det är Black Sabbath, Judas Priest, Led Zeppelin.
Okej, okay, Black... Led Zeppelin hörde jag ju då när de kom förr.
Ja, och först, Black Sabbath var väl som en sämre i början kopia av Led Zeppelin. Inte lika bra musiker.
Jag minns, så jag köpte,
det blev som en artig form av installationskonst.
Ja, men lyssnar man på Black Sabbath idag så är det en monoton rörelse framåt. Det är ganska mycket jazz.
Ja, gitarristen saknade ett finger så att de fick...
Så att, det var ett väldigt intressant sound.
Nej, men jag minns ju Led Zeppelin från den här brunvita LP:n. Är det andra eller första?
Det är Kåda. Andra.
Det är andra. Ja. Men den med Stairway to Heaven, Hold
Nej, det är tredje. Den har inte någon namn, det är en gubben, trollkarl på omslaget.
Så hette de inte 1, 2, 3, 4 de första plattorna. Ja. Sen så kom de en med ett namn och då undrar vad fan håller de på med.
Ja, men det var en LP med Hold and Love och Stairway to Heaven. Mm. Stairway to Heaven, sista låten på första sidan tror jag.
Hold and Love är fantastiskt.
Ja. Ja, men du såg du presskort och sånt.
Ja, men då var det då. Vart jag helt besatt och det här måste jag se igen. Hur ska jag fixa det här? Jag har ju inga pengar. Jag var ju 14 år. Jag gick i plugget. Jag hade ingen inkomst. Mm. Och det är inte billigt att gå på konserter. Liksom. Ja. Indexmässigt måste det vara lika dyrt idag att titta på någon sån här hiphopartist för 1500 spänn som det var för mig att gå och se på Black Sabbath på min tid. Men då måste jag in och då måste jag lösa det där. Så då hittar jag på en tidning som inte fanns.
Mm-hmm.
Och låtsades vara journalist och började recensera. Och då fick jag väl gå lite extra högt när jag kom dit. Och så fake presskort gjorde jag också med jävligt raffinerat, laminerat och med bild och hela grejen.
Jag själv hade ingen tanke på att bli journalist, utan jag ville bli rockstjärna, så att jag plankade in tills jag kom på ett smart knep, eftersom jag redan då hade problem med polisen. Och så skrev jag till många rockstjärnorna hade själva haft kom från ganska trasiga bakgrunder, som autobiografer brukar sticka till ett brev. Jag skrev Living on a Bristol, att jag bodde på ett ungdomshem. Och kan du ge mig och mina vänner biljetter, så fick jag alltid backstagepass och grejer.
Titta, det var ju smartare. Alltså, nu blir jag lite avundsjuk. Jag gjorde den långa vägen, journalistsängen in då.
Alltså kunde man sno andras, för då tog vi inte lägg på presslistan. Så vi snodde ju ofta de här Anders Tengner och Stefan Johansson och de här hårdrockjournalisterna tills de började införa lägg. De stod där och grät med tjejer för att de inte kom in. Då var det vi som hade snott deras grejer.
Ja, men alltså, jag måste ju säga att jag tyckte ju den här platta med Led Zeppelin som jag då köpte när den kom. Det måste ha varit 72 eller något sånt.
Men låter inte orimligt.
Och den tycker jag var fruktansvärt bra. Men sen fattar jag mig aldrig på det här med hårdrock. Och hårdrock behandlades ju också väldigt stuvsint, va?
Ja, det såg som lite löjligt. Ja.
Och sen, Sjöholm, ja. I sitt S.
Nej, men alltså jag undrar ju där, alltså eftersom jag
ändå inte... Visst, då var det som gangsterrapp, ja. Sivert Öholm, alltså det var djävulens musik. Så
ja, vi har Satan's people.
Ja, men alltså jag fattar ju ingenting av det där. Och så var jag då på en väldigt underlig fest. Jag ska väl inte kanske gå in på det så mycket, men då hade det var en kille som jag känner, och han hade bjudit in alla rock, eller massa kända rockjournalister. Och det här var alltså i Söderköping, alltså det var en ganska bra bit från Stockholm, och vi skulle åka någon sorts Cadillac tillbaka till Stockholm, och då tänkte jag, det hade jag ju de här i bilen, va? Så jag tänkte fråga dem, alltså, vad är det för grej med hårdrock, vad är skillnad mellan black metal, heavy metal och sådär, va? Kan ni förklara det för mig? Och de förklarade, de tyckte det var jättekul att förklara det, va? Så jag fick en ganska bra föreläsning. Så frågade jag då så här, men är det bra då? Nej, men det är ju kul. Ja, men hur då kul? Alltså, skrattar ni då när ni gör det? Jag tycker inte det var bra.
Jag har jättesvårt för all form av etikeringar på musik. Jag tycker att det ska inte finnas några gränser.
Nej, det tycker inte jag heller. Men alltså, jag fattar inte själva grejen med... jag har ju hört, och det jag tyckte har varit bra, det var tidig Lords of the New Church.
Mm.
Sen tyckte jag också Aerosmith var bra. Men det är ju liksom en form av melodisk hårdrock.
Det är rock. slut.
Men det, alltså, det var mycket alla de här hårdrock.
Jag tycker säger man hårdrock idag så är det nästan ett skällsord. Jag är inte superförtjust och var aldrig det heller i band som Iron Maiden och, nej, och Scorpions och Saxon och det här. För det är någon sorts låtsas.
Ja, mycket hårdrockbanden var inte heller bra. Nej. Det var egentligen bara Motley Crue som det, var med punk.
Det är liksom slagermusik fast med lite högre.
Däremot det som Stig borde haft koll på, jag vet inte om du har varit inne på det på black metal, de har ju blivit omsvärmade av konstvärlden, att det är som någon performance, men, lite fint.
Men då händer ju någonting i dynamiken. Det är lite som Black Sabbath igen, att det är väldigt monotont och riffigt. Och,
ja, och tonbyten. Och,
ja, men det är faktiskt intressantare.
Mm. Och visuellt också.
Och det med.
Men hur, sen då, hur utvecklades det sen?
Ja, eftersom jag då inte kunde lämna några recensioner eller visa den där tidningen för de här mindre aktörerna där jag faktiskt kom in på mitt fusklegitimation. De ville ju undra, vad fan, var är du jobbar någonstans egentligen? Så, ja, men ni måste ha missuppfattat det här, för jag är ju fotograf.
Mm.
Drog jag till mig då.
Mm.
Så var jag tvungen att köpa en kamera på Hobbex. Mm. Och sen nästa gång så var jag tvungen att ta lite bilder.
Ja.
Som jag sen gjorde i källaren och sen lämnade. Så på den vägen blev det. Så att jag har aldrig varit intresserad av bild. Jag har ju varit intresserad av musik. Och sen så hamnade jag som fotograf för att jag hade lätt för mig. Och det var jävligt roligt.
Jag försökte, men jag var för dålig. Eller jag köpte för en avancerad kamera. En sån här Olympus OM-10.
Ja, det är för att James Bond hade en
sån. Ja, i början gick det bra. Men sen lyckades jag tog på Dee Snider i Twisted Sister. Smet in på presskonferensen och tog och sabbade en hel rulle. För att jag inte tog bort den här spärren utan bara slet med våld när jag skulle skruva bak filmen. Och då, efter det blev jag så besviken så jag gav upp min fotokarriär.
Ja, jag slutade med att jag fick en Folkblender av min morfar. Eller jag ärvde den. Och sen så skulle jag åka till Turkiet. Det är den sista bilden jag tog. Det var 1980 och var i gränsen mellan Turkiet och Syrien. I den lilla stad som de här som har rosa drömmar kommer ifrån. Midian.
Ja, okej.
Och så var jag där och skulle ta bilder och jag blandade ihop fotometer. Så allting blev oskarpt.
Nej, den där rullen skulle man ju vilja se. Och det kanske är konstigt då.
Det kanske är konstigt då, men jag blev så jävla besviken på mig själv så jag har aldrig tagit en bild.
Sen har
plåtat. Man ger upp lätt. En veva sönder filmen och de andra glömde att ställa skärpan. Sen var det klart.
Nej, men sen fick jag Jurik och de här på och Stefan på Svensk Dagbladet när jag jobbade där.
Jurik Holzer.
Ja, precis. De gillade mina kort som jag tog i New York. Och då lärde de upp mig lite hur jag kunde ta med perspektiv och sådana där grejer. Så då började jag plåta mina egna artiklar i New York. Och det kom vi in på. En del av de här har jag plåtat också. Jonathan Richman och Lurie till exempel.
Jonathan Richman är dessutom så jävla svår att komma åt, för han är inte intresserad av att bli fotograferad. Så att
där fick jag jättebra på Lurie-bilder.
Det är grymt.
Fast det de använde tidningen var 1400 AC eller någonting jag tog på konsert. Mer grumligt. Däremot, men vi kan komma in på honom eftersom vi nämner honom nu. För jag upplevde, han är ju, det sägs som jag skrev artikeln, att den enda som har varit på mer Lou Reed-konserter än Lou Reed.
Ja, det är Jonathan Richman. Han har nog varit på de inställda konserterna också. Han skrev ju låten med ett armgrann som jag tycker är helt fantastisk. Och som börjar som en dansband.
Jag vet inte vem det är.
Nej, det är ett kult indie.
Det han är smart som fan. Ja. Det är ju för nördar.
Ja. Och även duktig skådis är med en del smartness filmer och sådär.
Jag vet inte fan om han är en duktig skådespelare. Jag tror bara att han är
skickligt
typecastad. För att då får ju Jonathan Richman spela.
Däremot vill jag höra hur du upplevde honom. För att jag upplevde honom. Så jag ska ju släppa en bok nästa höst tror jag.
Okay.
Om New York-punken som konströrelse. Eftersom det var ju mer. Medan i England var punken mer en nationell skandal. Och för tonåringar med Sex Pistols och sånt. Medan New York med Television, Blondie, Richard Hell, Ronnie Funders och alla de här. Så var ju det mer en konströrelse och ingen lät direkt som vi förknippar med punk. Alla lät olika och det var mer en konstscen och det hade Basquiat och allt kommer från Warhol och Lou Reed och Iggy.
Ja, eller så kommer det från Roadrunners som Jonathan Richman skrev först och sen så kom faktiskt.
Ja, och jag har intervjuat alla utom David Byrne och honom var på väg att få förra året. Men missade i Rom. Däremot så, och sen har jag också inte Patti Smith. Men henne intervjuar jag i sommar har jag tänkt. Sen
ja men jättebra. Behöver du bilder på Patti
så har du eller?
Det kan du ge dig fan på att jag vill.
Ja, men
om du bara vackrar och vackrar.
Jag träffar en kille som heter Henrik Garn. Som Kim tipsar mig om honom. Jag frågar dem, är det någon som verkligen kan tidig punk? Ja, nej Henrik. Och när jag träffar honom då, jag ville ha en låt till jag skulle göra ett radioprogram. Och då frågade jag honom, finns det någonting som är väldigt tidigt före punken, som är punk? Och han var en sån här kille som kunde, som verkligen var smart. Han jobbade sen, som du vet, på något skivbolag eller på någon sorts rättighetsgrej. Men han var jävligt smart och han berättade då att en gång i tiden, alltså nu snackar vi 77-78, mm. var det han och fyra andra som hade koll på musikscenen i Stockholm.
Underbart.
Alltså det var liksom en särskild känsla. Vi träffade ju varandra då på så här, vet, skibörsen och sånt där, va. Men sen ett år senare var det plötsligt 50. Mm. Två år senare var det plötsligt 200. Man borde ju vara glad över att man inte är så exklusiv. Mm. Men så var det ju inte. Nej, men han, det... han tipsade mig då om ett band som heter Gods. Med Zäta på slutet. Känner ni till det?
Nej.
Ja, det var väldigt märkligt.
Det där, jag vill fortsätta med Jonathan Richman och Lou Reed eftersom vi ändå är inne på det. Och båda betyder mycket för oss, och även yrkesmässigt de jobben vi gjorde. Det jag upplevde med Jonathan Richman som jag skrev i artikeln, att han var så trevlig så att han blev otrevlig. Han satt bara liksom så här med ett buddhistiskt leende. Och det hatar du som journalist när svaren är ja, nej, ja, nej.
Ja, men jag upplevde lite samma sak. Fast att han aldrig blev otrevlig. Men däremot var jag extremt besviken på honom. För att
ja, jag blev besviken.
Jag har ju sökt honom, jag tror det är 6 gånger som jag har försökt få tag i Jonathan Richman. Han har varit i Sverige för jag vill träffa honom och plåta honom.
Men vad gör han för någonting?
Musik.
Musik. Uh-huh. Tänk Lou Reed, fast lite gladare.
En akustisk och snäll Lou Reed.
Okay.
Han har gjort hans hit heter When I Was Dancing In, det är hans enda hit, When I Was Dancing In A Lesbian Bar. Las Vegas. En sann upplevelse från Las Vegas.
Men i alla fall, när jag väl fick kontakt då, och efter alla nej eller tystnader, så plötsligt så bara dök han upp och sa ja. Du får plåta mig. Och jag var ju till mig som fan. Fan vad kul att få träffa Jonathan Richman. Så att...
Där, han ser ju ut som en filmstjärna också.
Du kan ju inte visa ett vykortsbild där, för att stå upp det stora.
Men däremot Lou Reed. Där visste jag ju liksom, eftersom den musik som har betytt mest för mig är väl, det är väl punk och sen glamrock. Framförallt glamrock. Och Lou Reed visste ju att han ser som en sport. Och... för att lämpa journalister.
Absolut.
Så jag bestämde innan intervjun, och då fick jag inte intervjua honom som musiker, utan jag fick ju bara intervjua honom som fotograf, att han är så pretentiös och älskar foto. Okay. Därför trodde jag att han hade varit schysst mot dig.
Nej, men jag fick ingen egen tid med. Det var någon sån här,
där bestämde jag mig bara vara, jag ska bara, hur mycket han än förolämpar mig, så ska jag bara liksom bara beskriva min kärlek till honom och svara i kärlek. Vilket jag gjorde, och till slut, alla människor ville ju bli älskade. Mm. Till slut vände han, och framförallt vände han när jag kom in på fotografi. Han hade släppt en fotobok, jag kan visa den för Johan sen när vi är klara. Med bilder bara från sitt loft i downtown New York.
Okay.
Från sin skyskrapa i regnigt väder egentligen, bara bilder. Mm. De är ganska kraftfulla ändå. Och då sa jag så här, jag är ju själv hobbyfotograf och min granne är hobbyfotograf, och när jag visade de här för min granne som är riktig fotograf, du vet, då började han och jag också ta bilder från vårt fönster, för jag bodde också på 47:e våningen.
Mm.
Och det som Ezra Pound säger, art is art that stays new. Och det är precis som Velvet Underground, och det är precis som dina foton. Han bara, och då ska jag lära dig. Du ska ha ett filter på fönstret. Och då öppnade han upp. Så,
ja, du kom.
Och det du säger om Velvet Underground, det var du som sa det. Så att det gick att smickra honom till slut. Men Multa var han så otrevlig också.
Ja, men det var ju ett gäng fotografer. Han var här och gjorde reklam för någon platta. Kommer inte ens
då var Jurek på S-svenskan med också.
Ja,
han tog en liknande också där han bara håller handen.
Han tog den för någon sekund innan jag fick jag tog min. Men det var ingen rolig upplevelse. Han kom in och suckade och stonkade, tittade ner i golvet, rättade till brillen och gick. Mm. Och då tycker jag, då kan man ju helt enkelt bara låta bli och visa upp sig. Då kan man skita i. Och jag tyckte det var jättejobbigt, för att jag älskar Lou Reed så jävla mycket.
Den öppnar hela din bok.
Ja, dels för att jag tycker att det där är Lou Reed i ett nötskal.
Uh-huh.
Skygg som fan, fast han älskar att stå på scen. Uh-huh. Samtidigt.
Ja, men Lou Reed är ju helt enkelt väldigt bra.
Fantastiskt.
Ja, han är större på många sätt än Dylan och Leonard Cohen också textmässigt, att han är mer stringent.
Även om man kan vara så är det, men kanske inte i den stora världen totalt.
Jo, för att det är Bob Dylan som är en
annan. Han kan både göra mörker och skönhet på något sätt.
Jag uppfattar Bob Dylan som en annan sak, men Lou Reed, alltså rent musikaliskt och så, han betyder mer. Alltså när jag var gick på gymnasiet och så, det här var ju då väldigt 71-72, så betyder det mycket. Det var ju innan Walk on the Wild Side.
Men är det, alltså han var ju litteraturstudent under en kultpoet Delmore Schwartz på Upstate New York, och jämför med så Dylan och typ Neymar ville imitera Rambeau och sådär. De var ju mer dilettanter mot, han var riktigt liksom, ja, inne på Poe.
Hela välvet var ju, ja, ganska väl, ja, välutvecklade människor liksom.
Här har du det.
Jag har faktiskt sett Nikolaj på Glädjehuset.
Hade du mött en annan kompis som hade gjort
så? Ja, ja, det var...
Nej,
det var med
alltså, spelfilm.
Det var med, alltså, jag vet inte om det var Velvet Underground, men det var med ett band. Det var 1976. 76 eller våren 77.
Coolt. Ja, nu skulle man prata också.
Ja, men, då.
Men här har du lite förklarat. Alltså, den som får göra förordet till boken är Toris Börjesson. Ja. Sen du ställer på den här podden. Vem är det du kallar Sveriges världens bästa journalist?
Oh, nej. Ja, nej, ja, men jag är snäll ju, för fan. Jag sitter ju i en tidning och hon är faktiskt jättebra och rolig att åka med. Karin
Thunberg.
Ja, och jag gillar henne. Hon är tuff och hård och rak och tydlig och enkel, och så skriver hon jävligt bra. Och så går hon på djupet.
Och du hade faktiskt inte jobbat med mig förrän nu.
Nej, precis. Ja, det är det som är så sorgligt. Vi får jobba mer ihop, tycker jag verkligen.
Mm. Men om Stig kan... Alltså, jag letar fram lite bilder så kan Stig berätta vad ditt intryck av din filmutställning.
Ja!
Jo, nej, men jag tycker det var intressant för att... Alltså, det är ju väldigt speciellt med filminspelningar. Jag tänkte ju då på Marx, Karl Marx. När han då beskriver det icke-alienerade arbetet. Han visste ju ingenting om filminspelningar.
Mm.
Men förmodligen menar
han beskrev filminspelningar.
Han menar nog då filminspelningar. Därför att det finns ju inget annat arbete där alla i personalen hoppas att tiden ska gå så långsamt som möjligt. Alla är ju på något sätt hantverkare. Och jag vet, vid ett tillfälle jag gjorde en film i Göteborg under isen. Micke Stenberg hade skrivit manuset. Och vi skulle filma, en snubbe, Duncan Green, han skulle dränka Ivar Wiklander, alltså trycka ner honom under isen. Och den här tagningen var ungefär, säg, 5 minuter lång.
Mm.
Och vi kunde bara göra en tagning per dag, eftersom annars kunde de ju dö, va? Mm. De skulle vara ner under vattnet allihop. Och det var jävligt plaskigt och så. Och vi hade ju tagit då 2 tagningar, så isen var på något sätt... Liksom, man såg att det var vakar, va?
Ja.
Det var ändå liksom utanför Göteborg och det var is, vilket var tur, va? Och så har vi då en eftermiddag på oss och så faller ljuset och vi måste liksom salta ner isen, så det blir en kamp mellan isen och ljuset. Isen måste bli mörkare,
okay,
för att man inte ska se vakarna, ja, samtidigt som ljuset måste hållas uppe. Jag försöker...
Och det är också en tid på året att ljuset, ja, faller väldigt fort.
Ja, det faller fort. Och samtidigt börjar det snöa. Och jag börjar försöka, för jag brukade kunna reglera väder. Va?
Mm.
Så jag försökte hålla bort de där snöflingorna. Va? Samtidigt som vi har alltså 13 minuter på att ta en 5 minuter lång tagning. Vi kan inte göra om den.
Mm.
Och vi är ungefär 18 personer.
Mm.
Och det fixar sig, va? Men då, alltså de här minuterna försökte vi få att vara så långa som möjligt. Hur ofta är arbetet så att alla försöker få tiden att gå långsammare?
Ja, alla utom producenterna. De tycker att det är jävligt dyrt med filmspel och vill att det ska gå fort.
Du har berättat om din kärlek till musik, att det kommer att betyda så mycket. Men sen, ja, film betyder ju också mycket för unga människor och sådär. Men är det genom din fru eller Stefan Jarl? Du har jobbat med film och tv, så hur kommer det sig, eller är det ditt eget intresse,
ja,
för film? Du har ju gjort otroligt mycket för film.
Ja, men det är
och din bild på David Lynch har väl han använt som världsplansch till och med?
Ja, det tror jag kan vara att han har gjort faktiskt. Och sen så... Även Francis Ford Coppola har min bild som pressbild.
Ja.
Tycker jag är lite coolt.
Ja, det är cool.
För han är ju så halvstor. men det är ju ett egen intresse. Alltså, jag har inte kommit med någon bok eller visat några bilder på poeter eller författare.
Mm.
Eller konstnärer. Men liksom, man gillar ju det. Jag gillar den skapande människan. Så jävla enkelt är det.
Ja.
Sen ärligt talat, jag gillar alla människor.
Mm-hmm.
Och man är ju nyfiken på folk. Och, så för mig är inte... bilden i sig är det viktiga, utan det viktiga är att jag måste komma åt den här figuren. Hur fan gör jag det? Ska jag ringa upp den här personen och säga, kan inte vi ta en kaffe?
För det gör
jag gör det jätteofta faktiskt. Men då är det ingen som vill sitta och fika med mig. Men man säger, hej, jag heter Johan Bergmark, jag är fotograf, jag skulle vilja ta ditt porträtt.
Mm.
Då plötsligt får jag komma dit.
Hur var det med, jag kan visa den sen, men den så med Olle Ljungström, för du var en av mina bästa vänner. Hur gick den bilden till? Du berätta lite om det, kan kul för läsaren.
Olle hade ju precis kommit hem från Afghanistan och sett ett barn sprängas i smulor precis utanför sitt hotell.
Filmade
och stod på balkongen och såg hela skiten. Och det där tog honom stenhårt, så att han gick ju på alla andra tabletter och mådde jättedåligt. Och vi hade en intervju för just film och tv inbokad med honom, som han bara sköt på. Mm. Och plåtningen försvann och det hände ingenting. Men till slut så kunde han. Så då kom han förbi min lokal i Hornstull. Och så drog vi ut på Långholmen och så skottade vi av de här bilderna på, vad kan ha tagit, en kvart. För jag kände att han inte var superintresserad och då vill man ju vara snäll. Så gick vi tillbaka till min lokal. Av någon jävla anledning hade en golfklubba med sig som man skulle plocka upp, för den hade han lämnat i lokalen. Och så frågade han om han hade något att dricka. Ja, jag har en flaska whisky. Ja, fan, kan jag inte få ett glas? Det är klart du kan. Så vi satt oss ner och så snackade vi om allt. Precis allt. Och så plötsligt var flaskan slut. Och så såg jag i hans ansikte hur ljuset uteföll. Och blev liksom dunklare och dunklare på Olle. Och han blev bara snyggare och snyggare.
Mm.
Kan jag ha med whiskyn göra också. Men känner det, fan Olle, jag måste få ta två bilder till här nu. Där du sitter.
Ja, precis
där. Jag tror att den är tidigt. Då tog jag dem. Jag hade två rutor kvar i kameran. Och så blev det den bilden. Och sen en bild när han blundar. Valde jag faktiskt också. Man kan ju inte ha 10 Olle Ljungström-bilder i boken. Det får ju bara bli en liksom.
Det finns ju vissa som gör sig så otroligt bra på bild också. Liksom. Du har Robin där till exempel. Hon är också snyggare på bilden i verkligheten på något sätt, för att hon har någon utstrålning.
Så jag gillar hennes Robin. Tänder och de syns inte på bilden. Här är Robin. Nej, men det är det där ansiktet jag vill ha på alla människor. För alla snackar om att alla är så olika. Olle Ljungström är olika på sitt sätt. Och sen, och sen är det någon annan som har sin karaktär, och man ska försöka hitta.
Nej, men jag upplever det med fotografer, för att jag har blivit fotad så jävla många gånger i 30-40 år, 40 år. Och det är något, alltså nu är det ju ibland så att man inte hör när man tar bilden. Det är klicket.
Nej.
Men jag föredrar att man hör klicket, därför att när de säger att ja, nu ska jag ta en bild.
Vill du ha kaffe?
Ja, gärna.
Fortsätt.
Ja, då är jag medveten om att nu ska man ta en bild av mig.
Ja.
Då försöker jag koncentrera mig på just den grejen att man ska ta en bild av mig.
Ja.
Och då blir ju också uttrycket, jag kan inte hålla det hur länge som helst.
Nej.
Det är inte så att jag försöker göra mig själv snyggare på något sätt, men jag försöker på något sätt vara koncentrerad.
Och det är sånt är fint. Jag älskar ju att göra tvärtom, att jag försöker skala bort alla uttryck som finns, att alla människor...
Nej, men alltså, det är ju en sorts nolluttryck.
Exakt.
Men det jag är på något sätt ändå riktad mot kameran.
Det är nolluttrycket jag är ute efter.
Jo, men det handlar om en total avslappning.
Ja.
Men att få den där totala avslappningen kräver en form av ansträngning, fattar du?
Ja, absolut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och när jag då tar bilder, men jag minns, jag var i Paris, var en tjej som tog 3-4 bilder av mig. Men jag visste att det skulle bli bra. Samma sak Lutfi Özkök. Han är ju väldigt bra för jag. Han tog 3 bilder sammanlagt av mig på en begravning. Mm. En Pierre Sekiris begravning. Och en av dem var ju då just i Paris. Jag var mellan
Beckett och Solzhenitsyn.
Det är inte det fel, det är jävligt
helt okej.
Okay. Va? Det var mellan Beckett och Solzhenitsyn.
Ja, men tre bilder och en blev så jävla bra, va?
Fick du för stackare på kontrast på sidorna? Det kommer jag inte ihåg. Det var inte sån dignitet.
Men hur gjorde du urvalet på kontrast? För där sa ju du att du hade fått välja mellan... Först skulle du ha Jonas Hassan Kemire där. Och det är klart att om du väljer mellan Stig och han så är ju valet självklart med tanke på Stigs bidrag till film. Han är guldbagg och han har inte bidragit med något. Men galleristen blev lite sur att du bytte ut Stig.
Nej, jag bytte inte ut Stig.
Nej, det är ju med. Jonas.
Ja. Nej, men det var ju det som stör mig att inte... Det var alldeles för lite bilder på hantverkarna som inte syns alls. Mm. För jag hade ju en väg där jag ville peppra upp 130 bilder med häftpistol typ. Mm. Med alla de här grovarbetarna som drar kabel och kokar kaffe och det. Och då, nej, men det är ingen som förstår. Och då, jaha, okej. Okay. Men då gör vi så här så förstår folk. Och då får jag ta det nästa gång.
Jo, men alltså, det är ju det som jag tänker på när jag diskuterar det med kvalitet på 90-talet. Alltså när man arbetar på en filminspelning och så ser man då... Jag skulle säga framförallt ljudtekniker och elektriker. Mm. Alltså om du skulle säga till dem att det med kvalitet är någonting godtyckligt. Mm. Då skulle de bli väldigt upprörda. Och det är okej. Okay. Vi tycker att det är okej okay att de tycker att det inte är godtyckligt. Att det inte är subjektivt. För annars, vad betyder deras hantverk? Alltså jag minns ju då Lasse Stålberg som ju räknades då som en av de främsta elektrikerna i Sverige. Han var ju då, han var med även på den här simbeserien jag gjorde 2007. Och jag minns ju honom från 1983. Och jag minns också 1983 hur vi var på Långviksskär. Utanför, alltså långt ut i skärgården. Och han gick bort och jag följde efter honom. Jag tänkte, vad fan gör han för något? För han gick och tittade så här. Så jag gick kanske 40-50 meter bakom honom. Och så till slut upptäckte han mig så här, vad fan gör du Lasse? Ja, jag kollar. Ja, men vad kollar du på? Jag kollar på ljuset. Han stod och tittade på ett träd. Och så här, så det är liksom inte den här, alltså den här ljusmätaren då. Nej. Den kan inte mäta det. Nej, vad fan, annars behövdes ju inte jag. När du står utanför det hela, då fattar du liksom inte att det är faktiskt ett hantverk att bedöma ljuset som inte kan göras med en ljusmätare.
Mm. På utställningen på kontrast, förutom Stig då, så bilder som är väldigt bra som... Jag vet inte om William Dafoe var med där. Nej, det är min favoritbild av det. Då undrar jag varför han inte var med.
Därför att utställningen heter Swedish Film. Och min tanke var att hylla den svenska filmindustrin.
Ja, visst,
och en av mina grundidéer var då att visa upp våra svenska Oscarsbelönade regissörer och skådisar. Men också de här grovarbetarna. Och nu var det lite för lite sånt, tyvärr.
Hur fick du till William Dafoe?
Han var ju här och fick någon sån här häst från Stockholms filmfestival.
Okay.
Och då erbjöd jag mig att plåta deras gäster mot ingen ersättning. Så får de använda bilderna och så får jag komma åt gästerna.
Mm.
Och det har funkat jävligt bra i ett par år faktiskt.
Mm.
För jag får träffa folk på ett enklare sätt.
Mm.
Jag var den enda som fick en egen tid med befunna av
här. Okay. Max von Sydow gillade också på utställningen.
Och den är svingammal. Den är väl från den här Jerusalem-presskonferensen.
Okay.
Innan de ens hade satt igång och filmat in. Ja. Och talade om vilken cast de skulle ha.
Mm.
Och då var ju alla intresserade av huvudrollsinnehavarna.
Okay.
Så var det Maria Bonnevi tror jag.
Ja, det var det.
Ja, och sen en kille som jag glömt bort vad han heter.
Mm.
Erik något tror jag. Så då passade jag på att suga åt med Max von Sydow och Hasse Alfredsson lite snabbt där i ett hörn. Mm. För jag var ju betydligt mer intresserad av dem.
Jag minns ju Max von Sydow. Vi var då tillsammans i Eugene O'Neill House i Connecticut.
Okay.
Det var jag och Jonas Cardell och Bodil Malmsten och något till. Från Sverige. De har ju då någon festival där varje år. Och han var där.
När är det här ungefär?
Det här var 1991.
Okej.
Okay. Och jag vet att när vi skulle åka tillbaka. Okay. När vi skulle åka tillbaka så på flygplats i New York heter det va? Jag tror det. Och då stod jag och snackade med honom. Och då kommer en markvärdinna och säger att det har blivit något fel med din biljett. Och bara för att vi stod och pratade med varandra, jag skulle till Köpenhamn, jag skulle till Stockholm, så fick jag first class istället för, alltså jag hade ju inte ens business.
För att du stod bredvid Max von Sydow?
Ja, att vi kände varandra.
Så Stig fastnade för den här bilden, en av de första som kommer upp. Lill-Babs, en åldrad Lill-Babs.
Det
ser väldigt vacker ut.
Det är klart att han fastnade för Lill-Babs. Hon är väl den enda i den här boken som har haft Beatles som förband.
Ja,
det är ganska tungt tycker jag.
Det är rätt tungt.
Ja, min brorsa tog ju bara den som tog hit dem faktiskt. Honom har haft i podden det höstas. Ja. Och här har vi Håkan Hellström innan han började permanenta sig.
Ja, och innan han började med hatt också.
Men du verkar också som det varit mycket amerikaner som har hjälpt för dig.
Ja, nu sista åren har jag, alltså från, om det började med hårdrock och sen så hamnade man ju i grunge-träsket. Jag var ju jävligt hård på Pearl Jam, Nirvana.
Ja, den bilden måste vi prata om. Ja. Det kan vi ta redan nu. Eddie Vedder, vilken grym konsert då.
Ja, oh, så sjukt.
Jag plankade in, jag gjorde bondpermis från
Luton. Klättrade du över staketet på baksidan?
Ja. Och taket.
Precis, jag förstår.
Gjorde du det också?
Nej, jag hade faktiskt köpt en biljett. Jag hade ju fått äran att se dem.
Det var slutsålt.
På något annat litet ställe året innan.
Ja, där vi regerings...
Exakt, som jag aldrig vet vad det heter. Ja. Jag säger Kolingsborg,
men det är inte. Då var det bara 200-300, precis när grunchen slog.
Ja, och då visste jag inte ens vad det var för band. Jag hade bara lyckats få tag i någon plåt genom någon och så hamnade man där. Och jag var helt knockad vilket liveband det var. Vad är detta för något? Sen skulle de komma till Moderna Museet och bara köpte biljett. Jag tror skivan släpptes veckan innan de gick på scen. Det var alltså... De hade inte hunnit göra reklam för hur bra de var innan de kom. Men det var en makalös spelning. Alltså helt sinnessjuk.
Men du har också Bobby Gillespie, ser jag. Och jag har ju träffat honom på ett väldigt konstigt sätt. Det var på den här, vad heter det, Popcornfestivalen. Eller vad fan heter
det? Det var ju kompis till Olle när vi pratade om
Lollipopfestivalen. Och jag var där för att jag skulle, om jag skulle läsa dikter eller snacka. Men jag skulle ha någon diskussion med Carina Rydberg. Och så jag hade sån här VIP-pass, alltså jag gick in bakom, jag tänkte jag skulle se Primal Scream för jag gillar dem.
Ja.
Så kommer jag gående bakom deras tält, så kommer Rutens snubbe som visar sig vara Bobby Gillespie och säger "Are you the man?" Och jag fattar, yes, alltså, jag är så dålig på engelska så jag tror att han menar "Är du en man?" Och så jag säger "Yeah, no, I'm not that man." Han tror att jag var langare.
Ja, det var leverantören, precis, den som de har ringt in. Vad det skönt att du fick.
Ja.
Den här har inte markerat, men vilka är det här? Jag tänker mer på tekniken du har gjort när du har...
Det här är ju...
det är alltså en uppsjö människor på rad. Och jag tänker på ett klassiskt foto av Richard Avedon från The Factory.
Det här är ju en stöld av Richard Avedon.
Ja.
Det här är...
jag... Du hade ett sånt på utställningen också med filmarbetare.
Ja, jag själv hej vilt. Alltså. För det blir nästan aldrig exakt likadant i alla fall.
Det är vit bakgrund som Avedon också.
Ja. Men det är jäkligt svårt, hur många är de? De är väl så 17 pers någonting, gissar jag, utan att räkna dem. Och då är det väldigt svårt att få en bra gruppbild på 17 pers.
Det var inte en sån vidvinkel så att 17 går?
Utan jo, men det blir inget bra. Det blir inget bra, du får ju inte någon kontakt med 17 personer. Ställ upp 17 personer och ska ta en gruppbild, då måste du dra in elefanter och hästar och ballettdansöser och sånt för att det ska bli intressant. Mm. Men 17 personer rätt upp och ner om du vill ha det här nolluttrycket som Stig snackade om. Då går inte det. Men om jag då tar en grupp på 4 i Stöten och sen så tar jag 4 och sen så tar jag 3 och sen så tar jag 4 och sen så tar jag 2. Och så klipper jag ihop dem. Med tydligt att det är helt enkelt att jag har en halv person och så får den andra halvan gå med på nästa bild. Då får man den där kontakten. Alltså det här är ju som singelporträtt fast det är en gruppbild.
Mm.
Och det är lite det jag var ute efter.
När gick det också, en fråga som bara får nu, för du kör, din estetik är ju svartvit nästan alltid, även om jag vet att du tar färg också.
Ja, jag måste, annars skulle jag inte få några jobb.
Ja.
Då skulle ingen ringa mig om jag sa att jag bara plåtar svartvit.
Och nu tar du ju svartvit med digitalt, men när gick du över från film till svartvit?
Ja, jag är helt värdelös på årtal, till skillnad från våran vän här som kan rabbla siffror.
Ja, men han är Asperger.
Ja.
Är det Asperger eller inte autism?
Jag var väldigt sen. Jag var...
Du har dubbeldiagnos.
Nej, jag var väldigt sen med digitalt. Första digitala leveransen jag gjorde, då plåtade jag med film. Soppade filmen. Gjorde printar. Skannade printarna på en scanner.
Jag hade en negativ scanner. Det var så jag tog Jonathan Richman.
Ja, men nu snackar vi så att jag gjorde printar och sen skannade jag printarna dagen efter på en flatbäddsscanner. Drog in dem i datorn, tog bort all damm. Brände dem på en CD-skiva och skickade dem till tidningen. För de ville ha digitala bilder. Så... säkert i 2 år plåtade jag analogt, men de trodde att jag var digital.
Ja, jag tog analogt, men det märkte ju redaktionen på Svenskan direkt. De tyckte det var ett jättejobb att sitta och putsa.
Ja, men det var ju det jag fick göra för att kunna leverera bilden. Så att, i 2 års period så jobbade jag 4 gånger så mycket som alla andra fotografer. För jag fick så jävla dubbeljobb. Så tänkte jag ger upp, jag måste lära mig det här.
Men inte fan får
man... Men det här blir ju så snyggt med film att man kan få med det här som en ram, det här med kontaktkartan och sådär.
Ja, det är jättefint. Och sen är det ju visa liksom att det är ändå 27 års plåtande och då vill man ju visa hela bredden från...
Ja, det är alltså från 1990 ungefär.
91 är första 91. Bilden med. Och den är egentligen så dålig så den ska inte vara med i boken.
Mm-hmm.
Men det är en tidig bild på...
Vad är det här? Det här är Oddjobb, va?
Det där är Oddjobb.
Ja, det är jävligt bra. Det känner
och då vill jag ju morfa ihop dem för att jag vill ju få dem att se ut som de låter. Ja. Som en enhet där alla går åt olika håll men ändå heller hänger ihop. Det är ett jazzband.
Det gör det för ungefär. Det här lägger, gör det digitalt då?
Ja, det här är digitalt. Jag har gjort en, två, tre.
Det ser ut som att de är ett ansikte.
Det är fem porträtt som jag har liksom limmat ihop till ett ansikte på något sätt. Och morfat och fått övergångarna så att det här ögat är hälften hans öga och hälften Gorans liksom.
Ja, okej. Okay, jag fattar.
Men alltså nu kan man alltså bearbeta fotografierna mycket mer än vad man kunde göra alltså i efterhand.
Ja, man kan, men det blir inte bättre.
Nej. Alltså, det känns
det är mycket roligare att man gör det på riktigt. Så det här är ju ingen sån teaterföreställning, utan den här bilden på John Ossie i tandläkarstolen där trummisen sitter och håller i en visdomstand i en tång. Det är på riktigt.
Mm.
Ja, han kunde inte plåtas dagen efter vi egentligen plåtade. För det regnade när vi plåtade, tyckte det här blir inga bra bilder, kan inte köra imorgon. Nej, för fan, jag ska dra ut en visdomstand imorgon.
Okay.
Då kan vi absolut köra imorgon, det är perfekt, där har vi en pressbild.
Ja,
så att vi åkte upp dit och väntade i han hade skriket klart, sen gick vi in och tog bilden.
Det som är så bra med din fotobok är att jag får liksom, alltså Jonathan Richman hade jag ju koll på och var fan av, men även, alltså du har nördigare. Jag tänkte alltid när jag var musikjournalist och hörde mina chefer, de bara, vänta tills du blir 40, du kommer tappa, eller du kommer tröttna.
Tvärtom.
Jag bara, det gör jag aldrig, men mycket riktigt när jag var 40, jag förlorade intresset för särskilt ny musik, men även, det görs ju bra alternativrock och amerikansk.
Det görs, alltså Stockholm.
Aaron Wine som du har här gjort en jävligt bra bild på, som är både regissör och musiker. Det där är Aaron Wine.
Nej, det där han är någon annanstans.
Men det är absolut ungefär lite.
Ja, det är en skäggig gubbe. Ja. Så.
Det var väl det sista ungefär bland de här, typ 2005. Då där jag slutade lyssna på de här riktigt liksom smala.
Ja, jag slutade ju egentligen, alltså jag följde med när jag var liten, va? Så när jag var 7-8 år började jag lyssna på popmusik.
Ja.
Och Shangri-La var det första band jag gillade. Det var Leader of the Pack. Ja. Men Leader of the Pack låg aldrig varken på kvällstoppen eller tidtopp. Det var min
kusin. Det är bedrövligt egentligen. Med kusin, tanke på hur bra
det är. Jag vet, men det var min kusin Bosse Östlund som tipsade mig om det. Och sen så lyssnade jag på alla de där. Du vet, det var ju då, på söndagar var det Pop 65 special eller Pop 66 special. Sen var det på tisdagar var det kvällstoppen. Onsdagar var det USA-listan. Torsdagar Top 20. Lördag var det T-top. Och det var liksom hela veckan. Det var liksom den moderna musik som spelades på radio.
Kväll så, nu för tiden så säger vi på P3 att vi spelar modern musik, eller vad de säger. Vi spelar bara ny musik.
Mm.
Och jag håller på att spy, alltså. För det är, lyssnar man en dag så är det samma låt 20
alltså,
gånger.
Jag såg en bild på, alltså tänk på min sons musik. Jag såg en bild på mig när min pappas memoarbok på mig och Andrew Warhol. När jag är 13, då har han t-shirt med Dylan och Santana på ihop. Det lyssnade jag på när jag var 13.
Jag vet,
du ska bara höra vad Sigge lyssnar på.
Ja, men alltså det jag hörde varje vecka, det var en hit som jag kan nynna fortfarande än idag. Och det berodde ju på att alltså repertoaren när det gäller musik är så pass begränsad. Så de hits som gjordes då på 60-talet.
De fick du i det.
Alltså de blev upptagna efter ett tag.
Den här bilden igen då, P.J. Harvison. Det är min favoritbild.
Fan vad roligt att du säger det.
Men den är slutsåld, så den kan
köpa. Ja, den är slutsåld.
Originalprinten också.
Ja, alltså, det är det som är det jobbiga. Jag är en idiot. Jag hade ju den här utställningen på ett hotell för något år sedan. Innan det fanns en bok liksom. Och tänkte jag, nu ska de få någonting. Alla som gillar rock. Så då sålde jag den här P.J. Harvey för 500 spänn. Och då sålde den slut direkt. Smaxar, så var alla exemplar borta. Så, men då har man gjort det, får man ju stå sig.
Men då har ju själva printen. Alltså,
ja, den finns, men det är en
trovärdighetsfråga. Kan man inte, alltså att man köper som du gör med konstfotografer, att du köper en så här typ zero original.
Nej, men jag gjorde ju originalbilder och så hade de för 500 spänn styck. Och det är, på något sätt tycker jag att det är väldigt kul. För då finns det ju folk som har den där.
Ja,
och den var köpvärd. Ja. Och då kan inte jag hålla på och göra en ny storlek och en ny upplaga.
Det är
en trovärdighetsfråga. Och den där är ju också, i fotosvängen så är ju den den är ju jävligt väl diskuterad och det finns ju en hel del hala figurer som, ja men då gör man en annan storlek, då kan man göra en ny upplaga. Ja, och jag tycker fan inte att man gör inte så.
Men det som är, det som också, för du är en grym porträttfotograf och det är ju det du är känd för, men det här är ju lite ungefär som Nine Inch Nails. Deras bästa låt är en ballad, eller man ska säga mer traditionell country western som Johnny Cash gjort. För det här är ju en livebild och det är ju det svåraste nästan att ta. Det vet du ju själv när jag är på.
Jo, det är, skitsvårt. Jag tyckte om när jag var ung att vara i...
Ja, känna.
Ja, men känna pulsen att vara i publiken. Mm. Jag stod aldrig i diket som fotografer gjorde, utan jag gick och stod på rad tre kanske. Mm. För då hade jag figurer framför mig som var största fansen, som rörde sig och fick kontakt med artisten, och då fick jag den, det spelet. Mm. Det finns massa bilder, livebilder här med händer i, som jag tycker är jätteviktigt att det är kontakt.
Vi kan berätta lite nördfakta om just med fotografer, för hon har någon favoritfotograf som heter Penny någonting, som plåtar alla hennes omslag, och hon har henne som också favoritobjekt, för hon säger det är den enda som vill se fulare ut på bild än vad hon är i verkligheten. Som vill se så ful ut som möjligt.
Det kan ligga något i det. Och man älskar ju människor som tillåter en att plåta dem och deras svagheter.
Ja.
Det är därför jag plåtar mer gubbar än kvinnor, tror jag.
Jo, det är klart att det är.
Det är mycket gubbar.
De slappnar av och det är helt okej att man ser jävligt fårig ut i ansiktet och trött ut. Det gör
det här var en vacker kvinna.
Det är Miss Li. Det var rätt länge sedan.
Den här känns lite som David Baileys på Mick Jagger när han har den här fur.
Precis, vad heter den?
Fur någonting. Päls.
Men... Men där hade formgivaren på förslag som omslag till boken. Jag sa, det går inte, det ser ut som en modetidning. Det måste ju vara, måste ju vara rock. Den är för snygg, punkt slut. Den kan vi inte ha som omslag.
Här är ju Stig Sven, Conny Nimmersjö.
Är det Conny Sjön?
Ja, alltså, jag
har ju haft i podden också.
Jag hörde ju honom.
Han ska spelas på radion. Alltså, det är ju sånt jävla generalfel där, tycker jag.
Ja. Ja. 1987 så hörde jag honom. Det var första gången han spelade i Stockholm. Ja. På en privatfest. Och jag gick fram till dem efteråt och sa, för jag hade ju då arrangerat då den andra konserten med Ebba Grön. Jag hade i princip upptäckt docent Död och som heter det, du vet docenterna va?
Ja.
Och 1987 så hörde jag honom då, så jag gick fram till honom och sa, du kommer att bli en rockstjärna. Jag ser det på dig. Ja. Du har liksom grejen. Och det var ju då långt innan de blir bovund då. Ja, jo, men alltså, du kan ta det cool liksom, för du kommer bli en rockstjärna. Jag har aldrig fel. Och jag såg också...
Du vet, han ser upp text Tåström också.
Nej, men alltså, du vet, Arne Brun, hon hade en konsert i när hon var 15 år med sin mamma. Mm. Det var hennes mamma som skulle uppträda. Det här var i Molde. Så en kvinna säger, ja, min dotter vill också uppträda om det är okej. Okay. Och då var det den här Arne Brun som var 15 år då. Och hon spelar då den här Headphone Silence. Jag hajar på en gång att det här blir ju en världshit. Så jag gick fram till henne och sa, fan tjejen, du kommer bli en världsstjärna. Så jag fick hennes första egenpressade CD. Va?
Det borde vara din musik, hon är inte med i boken.
Nej, jag har inte plåtat Honey Brun faktiskt. Jag tycker hon är skitbra.
Det var hennes första konsert. Och alla hajade på en gång, vi var ungefär 14 personer.
Hon har fantastisk röst. Otrolig.
Hon brukar ju vara där på Mickes skivor i Hornstull.
Ja, men hon bor där nere i Hornstull. Eller bodde i alla fall, vet jag förut. Så,
Nick Cave var en bra bild på honom också. Han gör sig också alltid bra på bild.
Det här är
han ovanligt bra. Och här ser man det som jag tänkte på bilden på Håkan Hellström också. Ja. Du fångar ögonen väldigt bra.
Ja, det är det jag vill ha. Jag vill ju ha det där likadana nolluttrycket i alla människor. Och jag hävdar att alla är likadana. Att man är inte olika. Nick Cave och du, ni är samma snubbe. Ni vaknar också med ångest och har ont överallt. Och någon annan.
Nej, jag brukar inte vakna med ångest.
Jag stiger en annan som heter
ångest. Nej, men du somnar med ångest kanske.
Ja, jag har inte haft ångest.
Nej, men grattis, det är ju jätteskönt.
Nej, jag vet att du har haft ångest.
Men den här, alltså, den här Nikkei-bilden, den... Honom får man ju inte tag i, han vill inte bli fotograferad.
Nej.
Så att då får man ju vara lite sådär...
Hur fick du honom? Genom
att nej, men jag visste ju att det här Dirty Three polare till honom. Det här, han Warren som spelar fiol med honom idag. De spelade på Roskilde-festivalen på
polare som
ja, i ett litet tält för typ 60 pers.
Ja.
Och då visste jag att ja, men Nick Cave ska spela ikväll. Så om han är i stan, då är han ju där och tittar på sin kompis.
Ja,
och det var han ju också. Inte bara titta, han och PJ Harvey stod och hånglade bakom scenen. Och
fick du en bild på det? Med?
Nej, den tog jag inte av hänsyn till det. Men då passade jag på att springa bakom där sen när de kom ut. Ja. Och då tog jag först Nick Cave, för mig var det viktigast. Och han var inte intresserad riktigt och så drog han vidare. Och så passade jag på att hänga lite med Mick Harvey och PJ Harvey. Och
så jag var ju så dum som jag inte tog. Jag plåtade Angelina Jolie och då hon bara... Där ser man också hur, trots att du är en superstjärna, det här som du säger, vanligt att du kan bli osäker. För då plåtar jag henne och hon låter mig till och med komma in på rummet. I vanliga fall på så här press junkets. Uh-huh. Det får du aldrig göra. Men då hon bara, men ska du inte ha en bild på dig och mig? Jag tänker bara, de här kommer jag tjäna jättemycket pengar på. Jag bara, nej, bara på dig. Och då ser man så här hur hon blir jätteosäker.
Uh-huh.
Och sen har hon frågat på mig, nästa vecka, den där syr, är du från Sverige?
Ja, men
den
då blir jag nyfiken på dig som inte vill ha en idolbild, eller hur?
Ja, precis.
Och sen det där att man visar att man fotograferar så att de ser det. Uh-huh. Att man inte smygtar bilder, utan man håller upp kameran innan man trycker på knappen så... Du, här är jag och en kamera, nu ska jag ta en bild på dig. Så att de vet om det, då gör man det.
Sen var det bara det att hon själv blir plåtad 100 gånger per dag. Så jag tjänade ju bara 800 spänn på den här bilden. Det är det som svenskan publicerade typ ungefär. Men då var rubriken i alla fall Girl Next Door. Så det var en av mina framgångsrikaste bilder på det sättet kanske.
Som du ser, det är jävla massa amerikaner in där. Men det är för att jag har gått från hårdrock till Hank Williams.
Det var det jag skulle säga. Jag upptäcker ny musik. Ja. Som jag själv har tappat kollen. Så jag lyssnade på det här bandet Morphine. Du hade tagit en bra
Det är så jävla bra.
Skitbra.
Ja, det är, jag tycker att det är ett av världens
bästa. Allt jag inte känner till i den här. Det är det som är så bra med Spotify. Det ska jag kolla upp.
Du får inte lyssna på Kjell Lönnå. Du kanske känner till honom. Där är han. Den här killen, den här snubben som kör körsång och grejer i Sundsvall.
Aha.
Men jag fick ner han, jag ville ha en rock'n'roll-bild på Kjell, så att jag fick ner han med morgonrock i cykelkällan. Jag tycker att den är väldigt ovanlig på honom.
Kjell Lönnå?
Ja.
Jag känner ju en namn där.
Ja, han var polare med min Thomas Wikström.
Nej, men står i sån här glansig kavaj med kör och vita tänder. Och...
Ja, min polares pappa var sångare också, och kompis med honom. Jocko Wallum-bilden är också bra. Den har satt före, tror jag.
Den kan ha varit med i någon Smile-release. Han spelar i ett band ihop med Björn Yttling som heter Smile.
Okej.
Men det är väldigt mycket bilder här som inte har visats. Det är ju mina bilder, liksom. Det är inte de som skivbolaget har.
Vem är det här? Han ser ut som en satanist.
Ja, eller en trollkarl, va? Från typ någon Harry Potter-film. Det är Terry Bossio. Trummis till Frank Zappa. Han draftade in honom när han var 17 bast och fick spela på Suit of Lawrence.
Han gillade unga talanger.
Ja, men det
var också
med han gillade liksom att leta reda på så här 14-15-åriga.
Såg du den konsert också 84?
Ja.
Den var ju också på.
Ja. Morgan och... Ja. Ja, det var ju sagolikt bra.
Var de med där också? För de spelade jag sen. Jag höll ju på med musik.
De var ju inbjudna av Frank och fick spela även två låtar.
Ja, Kiss, här har mina gamla barn och osidoler. Alltså från mellanstadiet.
Oh, herregud, första gången jag såg Kiss så kom de osminkade.
Ja,
jag tyckte att det var det sämsta jag sett. Alltså.
Nej, jag tyckte det var bra ändå.
Det tyckte inte jag. Jag var förbannad. Alltså. Hela illusionen.
Jag hade precis slutat lyssna på Kiss. Tyckte att jag var för cool för dem. Men jag tyckte ändå diggade den där konserten i smyg när de var osminkade. Stig bara ser ut och ler. Kiss.
Ja, men det är hur. Va?
Här har du den här.
Jag är för gammal.
Där är Iron and Wine, ja.
Ja.
Med två ficklampor.
Har du sett hans filmer? Fan, han är ju regissör.
Nej, jag har inte gjort det. Det måste jag kolla upp. Han är förbannat begåvad i alla fall. Och snäll. Otroligt snäll.
Ja. Hoppas lyssnarna lär sig en del musik på den här. Ja. Men här, nu kommer vi tillbaka till Eddie Vedder.
Ja, där är han.
Den där var ju en av de bästa konserter jag sett, den där. Och jag vet att Eddie Vedder själv, den var traumatisk för dem. För att det var några andra liksom busungar som smet in, som tydligen också hade snott alla låtar, hans textbok.
Är det sant?
Så han fick göra om texterna till hela andra plattan. För han bara, vi gjorde vår bästa. Han skrev själv, jag läste en intervju med honom i USA. Vi hade varit i Stockholm och gjort vår bästa spelning kanske någonsin. Och allt var så bra. Och sen kom vi in backstage och då är texterna snodde och vi gick ut med belöning och allting.
Men det var ju förbannat tråkigt för de gjorde egentligen bara en bra platta. Ja. Nu tycker jag
att det är bättre. Rear Mirror är jävligt bra.
Ja, jag vet inte fan.
Och när vi gått igenom musik och film, innan vi avslutar, författare då, vad har du för minnen därifrån? Har du gjort något roligt där förutom Stig?
Ja, Stig är nog det roligaste jag har gjort faktiskt. Nej, men Norman Mailer håller jag väldigt högt.
Oj, jag pratar om honom. Ja. Jag har faktiskt också pratat med honom.
För det, och det var sådär, jag hade köpt en ny kamera som jag aldrig hade använt. Och så satt jag på bussen in och läste Dagens Nyheter som jag inte hade hunnit läsa hemma. Så jag hade den här kameran i en väska, står och bläddrar in där och ser, vad fan, är Norman Mailer i stan? Så då får jag ett infall, tar fram min jättestora mobiltelefon och ringer till förlaget och frågar om det finns någon möjlighet att få träffa honom. Ja, det är presskonferens klockan 1 idag på Diplomat. Och då blir det en liten fotosession efteråt för bla 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 bla, 7-8 fotografer. Tänkte jag, fan, jag smiter dit. Och jag har aldrig använt den där kameran, en stor mellanformatskamera. Ingen ljusmätare med, man skulle bara ta in den till jobbet och känna på den och lära mig den lite grann. Så att det var ett skarpt läge direkt.
Okay.
Så att mina första rutor med den är på Norman Mailer.
Okej. De skulle jag vilja se. Vi avslutar här. Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.